CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Sverige ska framåt. Steg för steg. Reform för reform. För Sverige kan bättre.
Jag är stolt över att axla ansvaret som Sveriges finansminister.
Kansliet för krishantering, som tidigare sorterat under justitiedepartementet, flyttas till statsrådsberedningen.
Nya klimatministern söks av Kronofogden, hör Annika Strandhäll svara i Aktuellt.
Jag har alltid haft ordning på min ekonomi och har heller aldrig haft några betalningsanmärkningar.
Det finns ingen tvekan om vad som har hänt i det här fallet. Och Thomas Eneroth har bett kvinnan om ursäkt.
Statsminister Andersson har formerat sitt lag som siktar på att regera snarare i 10 år än i 10 månader. Mikael Damberg tar hand om ladorna och Morgan Johansson blir av med krishanteringskansliet. Nya klimat- och miljöministern Annika Strandhäll har fått det hett om öronen och infrastrukturminister Thomas Eneroth också, med en brottsmisstanke hängande över sig. Har Magdalena Andersson satt ihop smartaste, bästa ministergänget? Och hur mycket kärnkraft blir det om nya energiministern får bestämma? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Sverige, vi har ett resultat. Just så sa inte statsministern i tisdags, men känslan var väl något åt det hållet. Själv har jag råkat ut för något slags virus, bedömer jag. Inte covid-19, men ändå med tydliga symptom som gör att jag idag inte på samma plats som panelisterna. Jag gör en Jörgen, kan man säga. Förra veckan var det han som var snuvig och satt hemma och jag skötte poddinspelningen med panelen. Ombytta roller idag. Och här är vår paneltrio. Inga-Britt Ahlenius, veteran på så många sätt, ämbetsman med förflutet på Finansdepartementet, Riksrevisionsverket och FN bland annat. Välkommen Inga-Britt.
Tack så mycket.
Filip Botström, kriminalvårdare, socialdemokrat, lämnade för några månader sedan posten som ordförande i SSU. Välkommen åter du också, Filip.
Tack så mycket.
Och Henrik Hall, sakkunnig i rättsfrågor på Kristdemokraterna. Välkommen Henrik.
Tack så mycket.
Det blir till stora delar en panel som går igenom den nya regeringen på längden och tvären. Men innan vi går in på denna begivenhet så gör vi nedslag i 2 andra händelser som är aktuella den här veckan. Först coronaläget som Ekot rapporterade om i torsdags.
Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka i Sverige.
Från vecka 46 till vecka 47 hade vi en 68% ökning i antalet fall. Halva veckan, den här veckan jämfört med förra, 26% fler fall för motsvarande tid.
Folkhälsomyndighetens Britta Björkholm var intervjuad av Sveriges Radio. Och nu planerar Folkhälsomyndigheten och regeringen för att införa nya, eller kanske snarare nygamla, smittskyddsåtgärder nästa vecka. Det kan handla om att återinföra allmänna råd om att hålla avstånd och undvika trängsel, om munskydd i kollektivtrafiken och uppmuntran till hemarbete. Och från Tyskland hör vi att avgående förbundskansler Angela Merkel och hennes efterträdare vill ha en lag om obligatorisk vaccinering. Vart åt lutar allt det här, anser ni? Inga-Britt först.
Tack. Jag har alltid från början med respekt och gillande sett på regeringens och Folkhälsomyndighetens strategi där man har ett övergripande ansvar för folkhälsan. Man har sett till sjukvårdens kapacitet och att man hela tiden har anpassade åtgärder beroende på vilken fas som den här pandemin befinner sig i. Och då ser jag nu att nu är FHM ute och spejar och att man förbereder sig på en ny fas som man ännu inte riktigt vet hur den kommer att drabba Sverige om något. Och där man jämför sig med vad som sker i Belgien och Nederländerna som ju till sin struktur vad gäller de tätbebyggda områdena väldigt mycket liknar Sverige. Och vad man har att ta hänsyn till det är ju nya mutationer till exempel som man har funnit nu inte bara smittar vuxna utan också tydligen smittar barn. Alltså den fas som jag ser att Folkhälsomyndigheten har koll på.
Ja, det verkar som att det från svensk sida inte kommer stenhårda regler utan i första hand råd och rekommendationer. Filip, gör Sverige rätt och Tyskland fel?
Nej, men jag tror man ska ha respekt för att vi är två olika länder med olika kulturer och olika system. I flera av de europeiska länder där det här är mer en aktuell diskussion har man ju exempelvis vaccinationsplikt för barn. Det har vi ju inte i Sverige. Så att jag följer med spänning de diskussioner som sker, inte minst i mitt systerparti i Tyskland där den nytillträdda partiledaren har lyft detta. Det finns ju, och det, jag menar, det väcker ju såklart en rad etiska frågor naturligtvis, men också praktiska. Alltså hur ska det faktiskt gå till? Vad gör man med de som vägrar infinna sig? Är det böter? Kommer man ha rätt att neka folk anställning eller se upp människor inom vissa personalkategorier? Ja, det ska bli väldigt spännande helt enkelt att se och följa den här utvecklingen. Jag tror inte om jag får göra en spaning att det kommer bli aktuellt i Sverige alls. Helt enkelt därför jag tror att man inte kommer bedöma behovet som lika starkt. Och för att vi har en tradition att med information och med tillitsbyggande åtgärder mellan myndighet och befolkning ändå får befolkningen att vaccinera sig.
Känns det lika tryggt inför framtiden för dig, Henrik?
Ja, delvis. Jag tycker att vaccinpassen är en väldigt väl avvägd åtgärd, men jag tycker att den borde kommit betydligt tidigare. Alltså redan när man lättade på de andra restriktionerna, lät restauranger öppet längre och lät teatrar och biografer, idrottsarenor och sådär öppna upp, så borde man haft vaccinationspass redan då som ett sätt att dels snabbare få igång vaccinationerna hos allmänheten, men också för att evenemangen skulle vara smittsäkra. Då hade man också, det hade varit tydligare som ett sätt i att man öppnar upp istället för att man som igen nu då stänger ner samhället. Om vaccinationspassen hade funnits sen som ett steg i öppnandet så hade det ju blivit en lättnad istället som det nu blir en ny restriktion. Samtidigt då när man säger att nu inför vi vaccinationspass för allmänna sammankomster för över 100 personer så går man direkt ut också och säger vi tänker också remittera förslag om vaccinationspass på gym, på restauranger och vi funderar på att införa rekommendationer om hemarbete och sånt igen. Man är lite för sen på att göra vissa åtgärder och sen tycker jag inte att man låter dem verka innan man går vidare med nästa. Och det gör mig lite orolig, den här hattigheten, att man går fram och tillbaka väldigt mycket i strategin här. Så jag är fortfarande lätt skeptisk till den svenska strategin och hanteringen av densamma.
Igår uppmärksammade tidningen Expressen en ny bok som berättar om hur den kände filmregissören Staffan Hildebrand hade sexuella relationer med två unga pojkar på 70-talet och 80-talet. De var då 13-15 år. En av dem var 13 när relationen inleddes och Hildebrand har själv låtit sig intervjuas om det här både i en ny bok och av Expressens Mikael Syrén.
I boken G som en gärningsman berättar han att han som 14-åring övertalades att ha sex med filmregissören Staffan Hildebrand. Men den första gången som Hildebrand förgrep sig på honom så var han bara 13 år.
Han var ju vuxen. Jag var ett litet barn egentligen som han utnyttjade.
Ja, det är jättetråkigt att jag har skadat och sårat honom. Men det har inte jag fått. Jag har inte pratat om det här för nu.
Han var ju vuxen och jag var ett barn. Det ska inte gå till så här liksom. Det ska inte få förekomma.
Den ena av de två pojkar som det gäller och intervjuat både i den nya boken som har titeln G som är gärningsman och i Expressen av reporten Mikael Syrén. Henrik Hall, vilken betydelse kan det här komma att få?
Kan nog komma att få ganska stor betydelse om vi tittar på tidigare sådana här typer av situationer. Om man tar till exempel Jimmy Savile i Storbritannien, som ju, jag vet inte om det var efter hans död eller om det var strax innan hans död, så avslöjades det att han hade begått en mängd olika, både våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn och sådär. Det blev som en härva som rullades igång efter ett par första erkännanden, och det har ju redan dykt upp nu uppgifter om att han ska ha, så vitt jag förstår, flugit hit en thailändsk pojke som han gjorde en dokumentär om i, ja, samma syfte helt enkelt, att utnyttja den här pojken sexuellt. Och det är ju fruktansvärt, och man undrar ju också vilka det är som har vetat om det här. Han har varit en central figur i svensk film och svensk ungdomskultur under väldigt många år, med samarbete med de största institutionerna. Man får hoppas att det inte är folk som har vetat om och mörkat eller blundat för det här.
Filip Botström, det här sexuella utnyttjandet som Hildebrand är ansvarig för, det skedde för drygt 40 år sedan, men det är tydligt att den ena pojken i alla fall bär med sig skador efter det här under alla dessa år. Hur reagerar du på att det här kommer ut?
Nej, men det är liksom dubbelt. För ena sidan blir man lika bedrövad och arg och äcklad, tänkte jag säga. Ja, det är ju det jag känner, så att jag säger det. Varje gång det kommer nya vittnesmål. Å andra sidan tycker jag att det är bra. Det är för att det synliggör att det här är inte en perifer företeelse som bara sker i vissa konstellationer eller vissa delar av samhället, utan det sker i alla olika samhällsnivåer, olika hierarkier. Och det är lika förkastligt naturligtvis. Sen kan jag ju såklart reagera på att man i Expressen pratar om en 30-årig man som har sex med ett barn. Jag menar, i min värld så är det våldtäkt, det är pedofili. Jag tycker att orden spelar roll här. Jag kan bara tycka att det är beklagligt. Och jag tycker också att det är beklämmande att höra Staffan Hildebrand när han ska på något sätt rättfärdiga det här med att den här pojken minns han inte där och då sa att han led och valde att liksom på något sätt bo kvar. Jag tycker det är unket, och jag hoppas att det här väcker stora reaktioner. Jag hoppas kanske också, även om jag såklart kommer bli förbannad om så sker, att fler vågar kliva fram. För jag tror tyvärr inte att det här är någonting som är unikt. Jag tror tyvärr att det inom historien och genom åren har varit flera barn som har drabbats av välkända, högt profilerade personer i samhället som man inte har vågat säga ifrån till.
Jag kan nämna att den här boken som tar fram det här först, G som i gärningsman, är skriven av Sören Sulo Karlsson och Diane Rauscher. Inga-Britt Ahlenius, är det bra att händelserna från sent 70-tal och tidigt 80-tal granskas och rapporteras nu 2021?
Ja, det är naturligtvis bra. Och vi får se med avsky och förkastelse ta del av hans berättelser. Men när jag hörde talas om det här så kom jag att tänka på Göran Häggs bok Välfärdsåren. Och där beskriver han i ett kapitel, ska säga, den samhällskultur som rådde på 70-talet. Och det är ju, när jag läser det om igen, så är det verkligen uppseendeväckande. Och han skriver då hur synen på sexuella avvikelser mjukades upp under den här tiden. Och det som plötsligt bejakades var det som hade varit straffbelagt tidigare och stark skamomgärda, till exempel incest, pedofili, exhibitionist och så vidare. Och man förklarade i princip att alltihop här var ofarligt. Och det var faktiskt så att inom Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL, så fanns en grupp som hette PAG, pedofila arbetsgruppen för barns rätt till sexualitet. Det här var inte bara Sverige som var präglad av den här kulturen, utan fanns internationellt. Men han skriver här också att det fick ett starkt genomslag i, citat, det medielikriktade och framstegsdyrkande välfärdssverige. Men som han skriver också, att det framstod väldigt bisarrt för några i samtiden, men likväl var det tyst omkring det här. Men inte nog med det här, utan regeringen tillsatte en utredning i början på 70-talet med direktiven att man skulle få avkriminalisera incest, upphäva åldersgränser för sexualumgänge, tillåta blottar att följa sin böjelse utan påföljd samt mildra straffen för sexuella övergrepp och våldtäkt. Och när man la fram för betänkandet så föreslog man precis just de här sakerna. Åldersgränsen för sexualumgänge skulle sänkas, men även därunder skulle pedofili med egna och andras barn helst inte alls åtalas. Och lagförslaget löd, ringa fall ska ej dömas till ansvar. Ja. Och i kommentarerna till det här så påpekade man att tidiga sexuella kontakter mellan barn och vuxna personer passerar ofta barnet förbi utan några synbart negativa konsekvenser, etc, etc, etc. Ja. Det är fullständigt bizarrt när vi hör talas om det nu. Men alltså jag tycker vi måste erinra oss om detta när vi diskuterar det här nu. Mm. Och jag undrar mig, var fanns verklighetens folk under 70-talet när det här pågick? Alltså jag kommer faktiskt inte ihåg det själv, för jag var fullt upptagen att uppfostra mina egna barn under det här bizarra 70-talet. Och ni som är unga kan möjligen ha sett det när ni såg kanske Historieätarna. Hur det var på 70-talet. Vilken hemsk mat man åt med alla halvfabrikat. Och de halvfabrikaten så bejakade jag naturligtvis alla strykfria kläder som kom och så vidare. Och alla färger med brunt och orange etc. Och så här med sexualiteten som vi såg i den här filmen Tillsammans. Alltså jag tycker vi måste komma ihåg det här och faktiskt andas in och tänka efter. Vad hände med våra värderingar under tidernas lopp? Hur kunde det komma att det var så här med 70-talet?
Vi kanske ska tillsätta en 70-talskommission.
Ja, absolut. Alltså, i varje fall i ljuset av de anklagelser som nu drabbar Hildebrand. Jag menar ju att i dagsljuset, i dagens ljus, så är det avskyvärda handlingar. Det är ju djupt avskyvärda handlingar. Men det här var ju den kontext som han och alla andra levde i. Särskilt kan jag tänka mig i de här kulturkretsarna.
Ja, många som kanske är unga idag har väl ingen järnkoll på honom. Men han har ju haft en särställning i Sverige. För han var ju någonstans i gränslandet mellan journalist, aktivist och kulturskapare. Och han fungerade som något av en ambassadör för ungdomen. Han syns ju många tv-debatter från 80-talet, han spelar just den rollen. Och han hade stort förtroende i både politik och näringsliv, kanske särskilt i socialdemokratin och hos LO. Han var SSU-are som ung, Filip. Så Staffan Hildebrandt har uppenbarligen varit inflytelserik. Att han nu porträtteras som sexualförbrytare är givetvis en personlig katastrof. Kan det få andra följder detta?
Nej, men jag hoppas det, och jag tyckte det här med kommission inte var en alldeles dum idé, för jag tycker ändå att det som Inga-Britt säger tycker jag om något mer stärker min oro att det här är någonting som inte bara har utspelat sig i vissa liksom perifera kretsar, utan att det här är någonting som förmodligen var mer utbrett. Och även om det finns en kontext och det var en annan liksom, en kultur eller man såg på de här frågorna på ett annorlunda sätt, så gör det ju inte mindre viktigt idag att markera avstånd ifrån, men också ge upprätt sätt, tänker jag, till alla de barn och unga som har varit osynliggjorda. Naturligtvis under 70-talet, men också tiden därefter. Jag vill inte minnas att man på 90-talet då jag föddes pratade högt om det här och tog avstånd från det, eller början av 2000-talet när jag var 10 år gammal. Så att det är väl hög tid att man både faktiskt gör en ordentlig kartläggning, inte vet jag, men överväger skadestånd eller andra typer av åtgärder. Men här pratar vi ändå om vuxna människor som idag är vuxna, som bevisligen fortfarande mår väldigt dåligt och bär djupa ärr. Och det tycker jag är viktigt att lyfta. Så inte minst för deras skull så tycker jag att det är viktigt och relevant att prata om det, även om det har gått väldigt lång tid.
Och det vore intressant också att veta hur ska vi säga, stämningen eller föreställningarna och det normala gick så långt att vi fick en utredning som kom med de här bizarra förslagen.
Henrik, har du någon rättslig synpunkt på det här som sker nu och inklusive avslöjandet?
Nej, jo, eller det kan man säga att det fint. Man ska vara glad att lagstiftningen har ju förändrats delvis, och dels att de här betänkanden som Inga-Britt hänvisar till inte väl oss fram som lagförslag och sådär. Och att vi till exempel har förbjudit barnpornografi till exempel, som ju vid tiden för de här övergreppen exempelvis var lagligt. Sen så en annan sak som jag tycker man kan tillägga med tanke på, nu pratar om kulturen och så här. Hildebrand ska ha sagt till en av de här pojkarna som han utnyttjat att alla män har liksom några procent homosexualitet i sig. För det var det han menade, även fast det är ju mer pedofila relationer det här. Och den repliken använder ju faktiskt Magnus Uggla i filmen G som i gemenskap.
Alla har en procent. Ganska,
ja, precis. Det är ju en ganska... Alltså, det får ju en att misstänka och vara orolig för att det här var ganska öppet och Staffan Hildebrandt. Jag såg ganska många på Twitter dessutom som skrev ungefär, jaha, så det var inte bara rykten. Människor som har varit inom kulturvärlden själva och så. Och det är väldigt allvarligt. Så det här kommer nog bli en härva som nystas upp. Jag hoppas, precis som Filip sa, att brottsoffren får upprättelse för det här i efterhand.
Då går vi in på veckans regeringsnyheter.
Herr talman. Ärade ledamöter av Sveriges riksdag. En människa, en röst. Alla människors lika rätt att vara med och styra det samhälle vi lever i. Sverige ska framåt. Steg för steg, reform för reform. För Sverige kan bättre. Och på samma bergfasta grund, demokratiska grund, ska Sverige stå under de 100 år som följer.
Nya statsministern tog avstamp i att demokratin i Sverige fyller 100 år när hon inledde regeringsförklaringen. Sen påminde hon om sin regerings tre stora prioriteringar: vända på varje sten för att minska segregationen och bekämpa den hänsynslösa brottsligheten, driva på den gröna industriella revolutionen och ta tillbaka kontrollen över välfärden. Henrik Hall, hur var Magdalena Anderssons första regeringsförklaring?
Ja, det finns ju ganska mycket att säga om det. Jag tycker man kan börja lite retoriskt, om man ska säga. Och där tycker jag att det var ett radikalt uppsving jämfört med Stefan Löfvens senaste regeringsförklaringar. Och faktiskt även de sista som Fredrik Reinfeldt höll. Det var inte så mycket geist och fighting spirit i dem heller. Hon är en ganska duktig retoriker och duktig talare. Hon höll också en väldigt lång regeringsförklaring. Den var 18 sidor jämfört med Löfvens senaste som var 12 sidor. Så det var ganska bra.
Ökning med 50%.
Ökning med 50%, ja. Och den var betydligt mer viktad än vad när jag jämförde med Löfvens senaste. Och där liksom... han läste ju inte januariavtalet rakt upp och ner, det har gjort några gånger innan, men den var liksom alla områden, jobbet, klimatet, kriminaliteten etc., välfärden, var de fyra. De hade liksom nästan exakt lika mycket utrymme. Men Magdalena Andersson har ju förändrat här ganska rejält och viktade hårt mot kriminaliteten. Och där gjorde hon någonting som var lite nytt, nämligen att hon kom med ett par nyheter. Och det brukar man inte ha en regeringsförklaring eftersom man ju i vanliga fall i princip läser upp sitt eller sina samarbetspartiers valmanifest och prioriterar, det här ska ni göra. Det är styrande för arbetet inom regeringskansliet sedan. Men hon hade några nyheter om sänkt gräns för häktning, någonting som hon kallade för ungdomskriminalitetsnämnder. Och så lade hon fram ett förslag om mottagningscenter och sådär. Och det här är ju ganska... Och Morgan Johansson också dagen efter fram lite förslag om från någonting som kallas beslagsutredningen. Och det här är ganska gamla saker egentligen som har legat och puttrat. De här två utredningarna har varit klara i 3 respektive 4 år tror jag. Gränsen för häktning och sånt här, det är ju gamla tillkännagivanden från riksdagen som de nu ska expeditions... Det är ju nästan som en expeditionsminister i ett halvår och de ska genomföra regeringstillkännagivanden, inte minst på kriminalpolitiken. Jag tyckte också att det var anmärkningsvärt svagt på välfärden och jobben. Hade jag varit socialdemokrat så hade jag gärna... De har gjort det mycket att de har försökt spela liksom 1-1 med oppositionen kring lag och ordning. Men att man försöker rikta in att politiken ska handla snarare om jobb och välfärd, där socialdemokraterna har betydligt högre förtroendesiffror. Den strategin verkar Magdalena Andersson ha kastat över bord. Och istället kör ganska hårt på kriminaliteten. Mm. Och sen bara som en sista sak så tyckte jag att det var väldigt intressant. Hon tackar Centerpartiet och Liberalerna och nämner inte Miljöpartiet och Vänsterpartiet med ett enda ord.
Filip Botström, som socialdemokrat, kan du annat än applådera den första regeringsförklaringen från landets första kvinnliga statsminister?
Men hade du frågat mig för typ ett eller två år sedan så hade jag nog kunnat göra annat än applådera. För regeringsförklaringar tillhör nog det mest tråkiga man kan lyssna på även som politiskt intresserad. Det är som Henrik säger, oftast bara en lång rabbling av precis allt regeringen avser att göra. Oftast i väldigt monotom stämma. Och fokuset brukar liksom tappas bort efter några minuter för man vill få med precis allting.
Du också.
Det jag tyckte var... Det jag tycker är liksom ändå intressant med den här, likhet med det Henrik säger, det är att det fanns ett tydligt fokus. Man ska komma ihåg att det här är en regering som nu ska sitta i 10 månader, har samma svåra parlamentariska läge som Stefan Löfven hade. Så att, jag är inte säker på att Magdalena Andersson kommer kunna genomföra allting, oavsett hur många stenar de vänder på, mot segregation och brottslighet, höja ambitionerna i klimatpolitiken och demokratisera välfärden. Men vi kommer få höra henne och Socialdemokraterna prata mycket om det, för det var väldigt tydligt att det är Socialdemokraternas 3 tydliga prioriteringar. Och det är någonting som jag i min tidigare roll saknade från oss socialdemokrater, så var det just, vad är den här regeringens prioriteringar? Vi vill liksom släcka bränder, vi vill lösa akuta problem och kriser som dyker upp, men vad är liksom vart styr vi åt? Och det tyckte jag var tydligt i Magdalena Anderssons regeringsförklaring. Och jag tyckte det var nästan som att hon riktade sig utanför riksdagen här. Hon höll det mer som ett tal. Hon var liksom mer personlig, hon drog anekdot på ett mycket mer, tyckte jag, intressant sätt än vad hennes företrädare brukar göra. Så jag tyckte att det var spännande och intressant, även om jag tror att de allra flesta av oss inser att den här regeringen har exakt lika stora, om inte större, utmaningar att få igenom sin politik, inte minst när vi nu går in i en valrörelse.
Men du, den här storslagenheten kring att demokratin fyller 100 år, hon påminde om den bergfasta grunden för den och siktade 100 år framåt i tiden. Vad säger du om det?
Nej, men jag tyckte det i och för sig, det var väldigt fint. Och det var ju liksom inget som handlade specifikt om socialdemokratin, utan det handlade om, tycker jag, hur hon tycker att vi alla, och inte minst riksdagspartierna, har ett ansvar nu att inte ta demokratin för given. Men jag ska bara säga kort att retoriskt så tyckte jag att det var ett intressant tal också. Jag har ju i flera år tillhört den delen av socialdemokratin som har inspirerats mycket av Danmark. Och man kan ju säga retoriskt i det här talet, i regeringsförklaringen, så tar den ju uppenbara steg åt vänster retoriskt i välfärdspolitiken och klimatpolitiken. Man skulle också kunna säga att de faktiskt tar steg åt höger när det kommer just till tonen mot gängkriminella, mot segregation. En klassisk liksom tannvänsterton. Och även som sagt, om man inte kommer få genomslag för allting nu, så lägger hon därmed grunden för det jag tror och hoppas ska bli inriktningen för socialdemokratin de kommande åren.
Inga-Britt Ahlenius, vad har du fastnat för i Anderssons regeringsförklaring?
Jag har som tjänsteman i regeringskansliet, framförallt finansdepartementet, så har jag ju lyssnat på många, många regeringsdeklarationer. Och vi har aldrig, som tjänstemän egentligen, för att så himla stor avseende vid det. Det viktiga är sen, vilka blir ministrarna och hur ser programmet ut? Men jag tycker ändå att det här är annorlunda, för det här är Magdalena Anderssons linjetal. Det är hennes tal för historien. Det kommer att gå in i riksdagsprotokollet och man kommer att gå tillbaka. Det här var hennes bas, och det här är en programförklaring. Det tycker jag var väldigt tydligt, och därmed så blev det lite intressantare, så att säga, som retorisk produkt än vad hennes företrädares tal har varit under de sista decennierna. Sen är det intressant att hon gör tydliga 3 prioriteringar, och det tycker jag ger spänst åt den här deklarationen.
Inga-Britt, den här metaforen att alla statsråd ska vända på en massa stenar, hur bra är den?
Ja, jag vet inte. Man får nästan fråga någon sån här retorikexpert. Jag tycker ändå att i folkmun så betyder det, översatt, att man ska göra allt som står i ens makt för att man ska lösa de här frågorna. Som hon har ju fått kritik, och man har sagt att vad hittar man under de här stenarna, gråsuggor och allt möjligt. Men det är ju ett sätt att uttrycka att man kommer att lägga ner mycket energi för att lösa problemen.
Alltså, alla pratar ju om det hela tiden.
Ja, men...
Så på så sätt så tänker ju nog ändå folk, det står i artiklar och folk pratar om liksom vända på alla stenar, och man vet ju vem som har satt det. Det är Magdalena Andersson som pratar om att man ska vända på alla stenar för att krossa gängkriminaliteten. Så på så sätt så är det nog ett ganska framgångsrikt uttryck.
Tänk om man vänder på en sten och så hittar man Jordan B. Peterson under den.
Men det är ju tacksam för oppositionen precis att säga det här. Ja, det är en massa gråsuggor, och vad hittar de egentligen ut? Men då glömmer man ju att det är ett levande begrepp man då i folkmun, vända på alla stenar. Ja, man ska ju gå till
det här är den första enpartiregeringsförklaringen på många år. Henrik Hall, märks det att Miljöpartiet är borta?
Ja, inte så mycket i själva regeringsförklaringen. För Magdalena Andersson pratar ju ganska mycket om klimat. Hon pratar väldigt mycket om klimatet. Det är hennes största fokus här efter gängkriminaliteten. Så på så vis så märks det inte. Socialdemokraterna har ju också velat... alltså de vill ju att klimatfrågan ska ha ett stort fokus. Det är inte så att Socialdemokraterna förlorar väljare till Miljöpartiet på den frågan. Tvärtom vinner de ju Miljöpartiet halkar kvar och där omkring 4%. Men det märks ju också på det som jag sa innan, nämligen det att varken Vänsterpartiet eller Miljöpartiet nämns. Men det gör två andra partier. Det riktiga lackmustestet för om det märks att Vänsterpartiet, eller förlåt, att Miljöpartiet inte är med i regeringen, det stavas ju slutförvar, Cementa och gruvor. Kan regeringen besluta om ett slutförvar för kärnkraften, vilket är mer utrett än jag tror någon annan fråga i svensk historia, som bara har obstruerats av Miljöpartiet, ja, då kommer det märkas att de inte är med. Annars, om de inte lyckas med det, så kommer nog folk påminnas om att Socialdemokraterna minsann också har ett ganska grundmurat motstånd mot kärnkraft, som man nu faktiskt har kunnat gömma lite bakom Per Bolund och Märta Stenevi. Vi får se hur länge det går.
Ja, för min del tycker nog att man ska påminna sig om att det här, det är ju inte så att det var en helt, jag menar, fram tills väldigt nära på statsministeromröstningen så att säga, så hade man ju då skrivit ihop en regeringsförklaring som såklart var förankrad med de partierna som vid det tillfället så att säga man samarbetade med. Så det är inte så att man kasserar allting och skriver en helt ny regeringsförklaring. Så självklart var den här produkten såklart också ju anpassad utifrån att Miljöpartiet satt då i regeringen. Men det stämmer som Henrik säger att just miljö- och klimatfrågan inte minst, det är ju en fråga som har med lite press, ska jag villigt erkänna, internt blivit en allt viktigare fråga, både under Stefan Löfvens ledarskap men nu tydligt också under Magdalena Anderssons ledarskap. Men det jag tror snarare kommer spela roll nu av att Miljöpartiet inte är med, det är att jag tror att Socialdemokraterna kommer att våga lägga fram skarpa förslag för att försöka syna åtminstone Sverigedemokraterna inte minst. Jag tänker primärt på en del straffskärpningar som har varit svåra att få igenom i samordningskansliet. Jag tänker på arbetskraftsinvandring som Magdalena Andersson senare lyfte på LO-kongressen, pensionstillägget likadant. Så jag tror nog att det kommer bli den synbara skillnaden, att det blir ett socialdemokratiskt parti och en regering som lite snabbare och mer effektivt kan lägga fram skarpa förslag och på det sättet se om man kan syna Sverigedemokraterna inte minst, som jag tror är ett strategiskt viktigt intresse för Socialdemokraterna.
Men tror att det var medvetet att hon nästan osynliggjorde den gamla regeringspartnern Miljöpartiet i sin regeringsförklaring?
Jag noterar i och för sig att hon i flera andra sammanhang har sagt att hon har beklagat att hon kommer sakna sina miljöpartistiska liksom, statsrådskollegor och kommer ju såklart vilja fortsätta samarbeta i riksdagen med Miljöpartiet. Jag tror inte man ska överdriva just den delen. Jag tror att hon vill ha väldigt mycket fokus på sakpolitiken faktiskt.
Man måste komma ihåg också, som Filip just sa, att det är samma sammansättning av riksdagen som har funnits under regeringen Löfven. Så att hon har ju utmaningen att ska man få igenom sina sakförslag, då måste man ju sikta på hoppande majoriteter för de förslag som man ska lägga fram. Då ska hon ha med sig Moderaterna och KD, då räcker det för att få majoritet för ett förslag. Och de kanske inte är helt intresserade och villiga att så här kort tid före ett val på något sätt markera någon välvilja eller samarbetsvillighet. Och samtidigt så skulle hon då stöta sig med det som är regeringens traditionella och fortfarande basstöd, nämligen Centerpartiet och Vänstern och Miljöpartiet. Så det är inte alldeles enkelt.
Nej, det är inte enkelt. Och det är inte enkelt heller för Moderaterna nu, för jag tror man får en ny huvudvärk. Man ska komma ihåg att Moderaterna skyllde ju faktiskt på Miljöpartiet när vi inte fick en migrationsöverenskommelse och när vi inte fick en överenskommelse heller om kriminaliteten. Man sa att Socialdemokraterna har nu valt makten och Miljöpartiet. Det kortet kommer man ju inte längre kunna föra, utan precis som du säger så kommer ju Socialdemokraterna nu kunna pressa. Men varför? Nu kan vi pressa oss och komma överens här om en kompromiss. Vill ni det eller vill ni ha den här frågan i valrörelsen? Och det tror jag, det kommer kräva helt enkelt lite nytänk tror jag från Moderaternas sida de kommande månaderna.
Magdalena Andersson har utsett efterträdaren till sig själv på finansministerposten. Inrikesminister Mikael Damberg blir rikshushållare Mikael Damberg. Hur ser ni på hans möjligheter att bli lyckosam i den rollen? Inga-Britt.
Ja, jag vet inte vad hans studiebakgrund är. Motsats till Magdalena Andersson så är han ju i alla fall inte professionell ekonom. Men han har ju uppenbarligen stöd i statsrådsberedningen. Och det är den första grunden för att man ska vara framgångsrik som finansminister. Mm. Så att jag tror bara att han har goda förutsättningar för att bli en bra finansminister. Och han har ju uppenbarligen också valt en bra... ska vi säga, viceminister i departementet, nämligen Elger som tidigare var budgetstatssekreterare i finansdepartementet.
Men Mikael Damberg har ju beskrivits som den kanske starkaste partiledarkandidaten vid sidan av Andersson. Han valde att inte kandidera, men han var, fanns ju med där i det. Kan det finnas någon spänning mellan de två?
Det tror inte jag. Alltså jag. Men jag är inte någon politiker. Jag är väldigt sakinriktad. Och blir man finansminister så det är enligt min mening det bästa och finaste jobbet i regeringen.
Mikael Damberg befrias nu från det politiska ansvaret för polis- och trygghetsfrågorna eftersom Morgan Johansson blir både justitie- och inrikesminister. Eller befrias, det kanske inte är rätt ord, Henrik?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att Mikael Damberg har trivts oerhört bra som inrikesminister. Man kan ju jämföra med hans tidigare tid som näringsminister och räkna pressklipp och se vad han är mest nöjd över. Jag tror att det är ganska uppenbart vad som... vilket han föredrar. Sen så tror jag att han ännu i högre utsträckning givetvis föredrar att vara finansminister, för då har man större makt, större inflytande och får synas ännu mer. Men precis som Inga-Britt säger, han har ju stort förtroende som Magdalena Andersson, tror jag också. Det är givet. Däremot har han, som jag tror att det var Torbjörn Nilsson som skrev det i Svenska Dagbladet idag, han har så många överrockar så han aldrig behöver vara rädd för att bli kall igen, eftersom Elger har ju varit statssekreterare åt Andersson och de statssekreterarna som är kvar hos Damberg har ju också varit statssekreterare hos Magdalena Andersson, och hon är då före detta finansminister som numera är statsminister. Så att han har ju... Men jag tror också att det är en roll som passar Mikael Damberg ganska bra. Alltså jag, Filip får rätta mig om jag har fel här, men jag uppfattar inte honom som en idépolitiker, utan han var ju den här politiken som lyckades sy ihop lösningarna med Centerpartiet när faktiskt Magdalena Andersson misslyckades. Jag har ju suttit i några sådana här samtal om kriminaliteten tillsammans med honom. Man kan jämföra honom med hans tidigare kollega då, Morgan Johansson. Det är en viss skillnad i konfrontativ nivå mellan de två, kan jag ju säga, utan att avslöja för mycket. Alltså han är ju en...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kan du väl avslöja ändå vad du menar med det?
Jo, men det jag menar är att Mikael Damberg är en politiker som på gott och ont hela tiden söker kompromisser, men som kanske inte har så värst mycket egna idéer och ambitioner annat än att liksom göra bra. De gillar att lyssna in myndigheter. Och sen så säger myndigheten, jag tror att vi behöver göra ungefär så här. Utmärkt, då kan vi skriva ihop ett kommittédirektiv om detta och så vidare. Istället för att han är inte en politiker, uppfattar jag, som skulle liksom skälla på varken opposition eller medarbetare eller sådär. Eller liksom ha en idé som man hemskt mycket brinner för. Liksom. När man hamnade på justitiedepartementet så fick han ju ett område som var brännhett. Och då kan han liksom leverera i hyfsad, alldeles för låg takt enligt min mening, men han stod ju inte helt still heller, kan man ju inte direkt anklaga honom för. Men att han inte har kanske den idépolitiska ambitionen, däremot den maktpolitiska ambitionen, och där har han lyckats och står med med handen väldigt, väldigt nära dörren så att säga, till högsta posten nu också.
Morgan Johansson också nämndes här då som en hel del från oppositionshåll ju ansåg borde ha lyfts bort ur regeringen. Han har istället fått fler arbetsuppgifter, inklusive ansvaret för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men regeringens kansli för krishantering som Stefan Löfven placerade på Justitiedepartementet flyttas nu tillbaka till statsministerns eget kansli, statsrådsberedningen. Inga-Britt Ahlenius, vad betyder det här? Är det viktigt?
Ja, jag tycker att det är rimligt och riktigt att krisledningscentralen ligger hos statsministern. Däremot kan man ju fråga sig vilken kontinuerlig tjänstemannakapacitet som finns på statsrådsberedningen för att verkligen vara aktiv och verkligen vara kunniga när krisen inträffar. För att man måste finnas en kontinuitet i kunskapen. Men det ska ligga hos statsministern. Jag menar att alternativet annars är att man faktiskt skulle förlägga den till en samordnande myndighet. Sen tycker jag att det är bra att Justitiedepartementets område vidgas. Alltså det finns en principiell anledning och ett principiellt motiv att lyfta ut polisfrågorna till inrikesdepartementet. Men sakligt och i den här diskussionen som är nu väldigt fokuserad på rättsfrågorna så tycker jag att det är en fördel att allting ligger hos justitieministern. Det har varit väldigt splittrat tidigare mellan Morgan Johansson och Mikael Damberg och med tre statssekreterare med korsvisa ansvarsområden. Jag tror inte att det har gynnat regeringens möjlighet att föra en tydlig politik på det här viktiga området. Jag tror att det innebär en förbättring.
Nu går vi ännu djupare in på personfrågorna.
Hon har nu erbjudit mig uppdraget som klimat- och miljöminister och jag har med stor glädje accepterat det. För mig så känns det oerhört hedrande att få lov att vara statsråd med ansvaret för en av statsministerns utpekade prioriteringar. Och jag ser verkligen fram emot att leda arbetet och öka takten.
Om vi börjar med det rent politiska, vi tar privatekonomiskt strul om en stund. Hur naturligt är det här valet av klimat- och miljöminister, Filip Botström?
Ja, jag noterar med lite förvåning att väldigt många partikamrater med mig tycker att det är ologiskt. Jag tycker tvärtom att det är väldigt logiskt. Vi har alltså haft de senaste åren miljö- och klimatministrar med väldigt stor sakkompetens utan tvekan, men med en total oförmåga att göra dem politiskt så här intressanta i den allmänna debatten. Jag tänker både på Per Bolund och Isabella Lövin har ju liksom brottats med att de inte har lyckats liksom politisera vad jag menar väldigt tydliga politiska skiljelinjer i svensk politik, trots att klimatet har liksom blivit en allt viktigare fråga, inte minst bland unga. Och i det ljuset så är utnämningen Annika Strandhäll ganska logisk. Hon är en väldigt skicklig debattör, stridbar, drar sig inte från att liksom, synliggöra, ibland polarisera de politiska skillnaderna. Och är det någonting som Socialdemokraterna behöver inför valrörelsen så är det ju att faktiskt kunna göra ett bokslut. Så här har faktiskt skillnaderna sett ut under den senaste mandatperioden och det här är skiljelinjerna framåt. Så att hon är en duktig debattör, hon går igenom bruset och det är precis vad Socialdemokraterna behöver för att kunna lyfta klimatfrågan och miljöpolitiken på det sätt som jag tror att man vill göra inför valrörelsen.
Ja, det kanske var så som Magdalena Andersson hade tänkt sig, för på en pressträff i tisdags så motiverade hon sitt val av klimat- och miljöminister så här.
Annika Strandhäll har ju erfarenhet som minister och det är viktigt i de här frågorna i min bedömning. Och hon har också visat sig tydlig, klar och tuff när det handlar om att styra departement.
Tuff när det gäller att styra departement. Är det något särskilt med klimat- och miljödepartementet som statsministern bedömer kräver särskilt starka nypor? Vad tror Inga-Britt?
Nej, det tror jag inte. För mig så gäller det faktiskt ett onaturligt och inget särskilt bra val. Det innebär ju att Magdalena Andersson i det här fallet prioriterar yta kan man säga framför sakkunskap och förtrogenhet med de viktiga sakfrågorna. Och det fanns ju uppenbarligen ett väldigt bra alternativ till att besätta den här posten, nämligen Jytte Guteland från Europaparlamentet. Och det är att underskatta kunskapens betydelse när det gäller att agitera. vi ser en liknande misstag för mig får det lite Mona Sahlin-vibbar, nämligen att Mona Sahlin är en person som går eller gick genom rutan, och hon blev också vald därför att hon hade en slags karisma och att hon var en god debattör, men det fanns mycket lite kunskap eller mycket lite tyngd bakom hennes agerande, och jag tycker att Strandhäll får en ungefär liknande framtoning faktiskt. Jag tycker det var olyckligt, man skulle ha prioriterat en person som hade haft en större tyngd i de här sakliga frågorna.
Henrik?
Jag tycker att Filip har en väldigt bra poäng. Jag satt och tänkte liksom att Annika Strandhäll skulle nog kunna polarisera frågan om fönsterbyte i en bostadsrättsförening. så nog kommer hon kunna... Det kommer nog bli lite mer debatt och lite mer fart i de här frågorna. Sen så är det nog inte alldeles dumt heller att man har någon som har styrt ett departement, även om man väl nog kan fundera på med vilken framgång som hon styrde socialdepartementet. Jag vet inte hur mycket de faktiskt fick ur sig under hennes ledning där. Men hon har ju ändå vissa ledare, alltså hon har varit ordförande för Vision och sådär. Hon är inte helt, ja, hon har erfarenhet helt enkelt.
Och så var det då TV4s grävande i Strandhälls historik av obetalda räkningar.
TV4-nyheterna kan nu avslöja att den nya klimat- och miljöministern Annika Strandhäll har haft 9 ärenden hos Kronofogden.
Nya klimatministern söks av Kronofogden, hör Annika Strandhäll svara i Aktuellt.
Jag har alltid haft ordning på min ekonomi och har heller aldrig haft några betalningsanmärkningar.
Ja, det här var en extrem komprimering av det här fallet. Och nu när TV4 lagt upp 9 betalningsförelägganden så blir Strandhälls svar lite annorlunda. Hon har nog inte vetat hur hennes ekonomi har varit eftersom hon i många år lät sin man hantera sådana spörsmål. Och efter hans dramatiska bortgång för 2 år sedan har fokus legat på eget mående och inte på privata affärer. Filip Botström, hur är det att börja sin ministerbana med en sån här blamage?
Nej, men det är naturligtvis väldigt tråkigt, och jag tror för de allra flesta som har sett Annika Strandhäll de senaste dagarna så är det nog uppenbart att det var ett ärligt men kanske lite slarvigt misstag från hennes sida. Hon är varken dum eller en person som är känd för att fara med osanning, utan jag tror att det här är ett ärligt misstag, och man kan ju bara beklaga då, som själv har varit politiker och vet hur mycket man brukar förbereda sig inför utfrågningar och intervjuer, att det är synd att från dess att hon fick, att Aftonbladet tror jag var som först kom avslöjande till dess att hon ställde upp en Aktuellt intervju på kvällen, de timmarna däremellan, då hade man väl kanske kunnat kollat upp några år bakåt i tid för att undvika en situation som får det att framstå som att hon far med osanning. Men jag känner Annika Strandhäll väl, och jag vet att det är en person som är liksom rättskaffens, ärlig, och alla som dessutom har följt hennes år bakåt nu och vet hennes liksom, familjesituation, så kan man nog förstå. Och dessutom i sak så tycker jag väl, det är min personliga uppfattning, att vad ser man att betala fakturor är ju i sig inte ett bevis för egentligen någonting när det kommer till förmåga.
Men du sa framstå som att hon får med osanning. Var det inte direkt osant att säga att jag har kontroll på min privatekonomi och jag har aldrig haft några betalningsanmärkningar? Nu tror jag att hon möjligen var lite ordpolismässig där och menade att betalningsföreläggande är inte samma sak som betalningsanmärkning. Men jag har haft och alltid haft koll på min ekonomi. Det stämmer ju inte överens med berättelsen sen om att det är inte jag som har skött min ekonomi.
Nej, precis. Nej, men min poäng är, vad jag säger är att jag tror att man ska nog inte tolka in det som att Annika Sandes stod där i Aktuellt och medvetet ljög eller försökte vilseleda. Jag tror att det är ett uttryck för att hon inte hade koll helt enkelt. Och att man inte hade kollat upp under dagen. Men det jag tycker är viktigt, och som det lite grann har florerat, som att hon på något sätt skulle ha trott att media är dumma i huvudet och inte skulle ha förmåga att kolla upp sånt här. Det stämmer naturligtvis inte, utan det var ett ärligt misstag, slarvigt säkert av flera inblandade, att man inte hann och kolla upp det under dagen. Men förståeligt tycker jag att hon utifrån sin livssituation har kanske inte haft full koll de senaste åren.
Henrik Hall, vad säger du?
Jag tycker att problemen är ganska många här, och för hennes egen skull så är det synd att hon själv har bidragit till dem. För det första så är det ganska problematiskt att ha betalningsanmärkningar, därför att det innebär ju att du blir till exempel väldigt svårt att bli företagare, men helt plötsligt så kan du bli minister. Och det är ju något som politikerna har bestämt att det ska vara på det viset. Så där, där finns ju ett, ett... Det tycker jag är problematiskt för henne. Det som är mest problematiskt är förstås att hon ljuger om det här och säger att först säger att hon inte har koll på det här, fast det har gått ut två brev, 2 och 12 november om jag minns rätt. Det visar också på att man har ganska dålig koll. Ännu sämre koll visar det sig att hon har, hon säger att hon inte har betalningsanmärkningar, men att hon faktiskt har betalningsanmärkningar. De sträcker sig dessutom väldigt långt tillbaka i tiden för all sympati för att man inte liksom klarar av att betala räkningar och har det väldigt svårt i den oerhört tuffa situation som hon har varit i. Men det här är ju, det är ju nio stycken... inte bara betalningsanmärkning men betalningsförelägganden och ärenden hos kronofogden som har dykt upp under en 10-årsperiod. Det är ganska mycket. Och jag tycker att det är ganska otrovärdigt att säga att min man skötte ekonomin på den tiden och jag har inte märkt av att man har betalningsanmärkningar. Så vitt jag vet är själva poängen med en betalningsanmärkning att det blir väldigt problematiskt för dig att till exempel köpa, inte vet jag, en tröja via Klarna eller skaffa ett mobilabonnemang eller någonting. Sånt märks ju. Så det bär inte trovärdighetens prägel. Men sen det fjärde och sista och kanske allvarligaste, det gäller inte Annika Strandhäll utan det gäller regeringskansliets säkerhetskontroller. Vad sjutton är de? Det här är väl tredje eller fjärde gången hon tillträdde som statsråd. Inte en enda gång har man alltså upptäckt att hon har 9 stycken olika ärenden, att hon har betalningsanmärkningar. Magdalena Andersson känner inte till det, hon känner själv inte till det, kände Stefan Löfven till det. Gör man några sådana här kontroller? Eller har de gjort dem? De sitter allihopa och ljuger om det, det tror jag inte. Men det är fullkomligt orimligt för mig att man inte har märkt det här i en vanlig bakgrundskontroll som måste göras på alla ministrar och alla statssekreterare och alla sakkunniga och presssekreterare som har tillgång till sådan makt. Det är ofattbart.
Över till Inga-Britt Ahlenius.
Ja, här tycker jag att det verkligen är Mona Sahlin-vibbar. Och det allvarligaste är ju egentligen inte att hon har de här betalningsanmärkningarna, utan det mest anmärkningsvärda är ju att hon ljuger om det faktiskt. Och sen tycker jag också att det gäller lite löjeskimma när hon beskriver den där poolen som hon inte har betalt för. Så talar hon om att vara ett utomhusbadkar. Det får ju hela Sverige att le och tycka att det är genant, inte sant?
Men du, Inga-Britt och Henrik, ni tror inte på att det som Filip säger, nämligen att det är ett misstag och inte en lögn?
Låt oss säga att hon i varje fall inte talar sanning. Så att säga att hon ljuger är ju väldigt allvarligt. Men uppenbarligen så är det felaktigt att hon inte har några betalningsanmärkningar, för hon har ju det. Men alltså, jag tycker också en annan sak. Hur stor är toleransen mot kvinnliga politiker och kvinnor i största allmänhet? Var ska man komma undan med? Har man inget ansvar? Kan man skylla på sin man som har skött de här räkningarna och säga att jag visste absolut ingenting och jag kan inte hållas ansvarig för det här? Jag tycker att det är lite genant att den attityden kommer fram i det här stället, i det här läget. Hon är ju en stark kvinna med utbildad och har haft exekutiva positioner. Hon måste ju stå till svars för de här frågorna och inte rida på någon slags medlidande för att hon är en svag kvinna i svår position.
Nya statsministern har förstås fått frågor om det här och så här svarade hon i torsdags.
Jag förväntar mig att Annika Strandhäll nu gör en grundlig genomgång av sin ekonomi så att det här blir klarlagt, och jag vill att hon ska kunna göra det så fort som möjligt så att hon kan fokusera på sitt jobb som klimat- och miljöminister.
Tror du, Filip Boström, att det här går att runda av på något vis och så kan Strandhäll börja jobba med sina politiska sakfrågor?
Men det kommer ju såklart vara helt avgörande att det inte kommer upp nya uppgifter som Annika Strandhäll inte har känt till eller i varje fall inte har förnekat. Det är klart att i det här fallet så tror jag, min personliga uppfattning, jag uppfattar också att statsministern är inne på den här linjen att här finns det liksom så här förmildrande omständigheter runt omkring det hela som gör att man kan acceptera den här gången under förutsättning att hon tar tag i sin ekonomi och styr upp den. Men skulle det komma fram nya uppgifter eller nya betalningsanmärkningar eller motsvarande längre fram, ja, då kan man ju fråga sig vilket omdöme som Annika Strandhäll är så far när hon nu har blivit uppmärksammad om detta och där det såklart har fått en väldigt dålig publicitet. Men i annat fall så tror jag att det är inte det här som kommer vara Annika Strandhälls stora huvudvärk de närmsta 10 månaderna. Jag tror att det finns helt andra politiska frågor som kommer att stå i vägen där.
Vad gäller infrastrukturminister Thomas Eneroth så har det varit ju lite annorlunda än det här skelett i garderobensökandet, för hans eventuella skelett handlar om en händelse alldeles nyligen i samband med Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Han är föremål just nu för en förundersökning om sexuellt ofredande. På ett hotellrum hälsade han på en kvinna, en partikamrat, och den hälsningen innebar en beröring som kvinnan i efterhand anmälde till partiet och Eneroth har bett om ursäkt. Någon har emellertid polisanmält det hela, och nu är frågan om Magdalena Andersson borde ha satt Eneroth i kylskåpet i väntan på åklagarens nästa steg. Hon har fått en del kritik för att hon försvarade honom så här i veckan.
Det finns ingen tvekan om vad som har hänt i det här fallet, och Thomas Eneroth har bett kvinnan om ursäkt. Han är tydlig med att det var oavsiktligt från hans sida, och jag ser ingen anledning att inte tro på det.
Filip, gjorde Andersson fel i att låta Eneroth fortsätta som infrastrukturminister?
Men man ska ju först komma ihåg att Socialdemokraterna gjorde ju en utredning, jag vet inte om det var veckan eller veckorna innan Magdalena Andersson beslutade att på nyår ge Thomas Eneroth förtroende, och den utredningen, utifrån den utredningen så gjorde hon bedömning att det inte fanns, så att säga, några skäl starka nog för att inte utnämna honom. Hon visste ju såklart inte om att det här skulle sedan leda till en polisanmälan och en förundersökning. Och jag har också noterat att folk har tyckt att hon har blandat sig i rättsprocessen. Det tycker jag faktiskt inte hon gör här, utan det hon, tycker jag, redogör för, det är att det inte råder någon tvekan om vad som har hänt. För det gör det ju nämligen inte. Det är ju alla parter som är inblandade helt överens om. Det har ju både Socialdemokraterna, de som har utrett detta, Thomas Eneroth själv redogjort för. Och det Magdalena Andersson säger, det är att hon inte har någon anledning att tro att Thomas Eneroth gjorde det här med avsikt. Sen har hon ju sagt att det är bra att utreds och att man såklart nu kommer följa förundersökningen, och det är klart att partiledningen kommer följa den väldigt noga. Skulle den i sin tur leda till åtal, att man menar från en åklagare att det finns tillräckligt mycket, så att säga, i detta, ja, då sitter nog Thomas Eneroth väldigt osäkert. Men det visste, så att säga, inte det är liksom att föregå ganska många steg. Han har ju, så att säga, inte ens blivit kallad till förhör. Men detta, menar jag, visste ju inte Magdalena Andersson om när hon utsåg honom till statsråd.
Politiskt rättssakkunnig Henrik Hall, kan du betrakta det här och försöka ta av dig kristdemokratiska glasögonen? Kanske svårt.
Nej, det skulle jag nog ljuga om jag kan. Man ska känna till sin egna bias, saker man säger. Jag tror att det hade varit enklare för Magdalena Andersson om hon hade gjort sig av med Thomas Eneroth. Nu blev det ju dessutom så att åklagarmyndigheten skickade ut sitt pressmeddelande om att de inledde en förundersökning samtidigt som hon presenterade ministrarna. Thomas Eneroth är en av de här ministrarna som under Svenska Akademikrisen poserade i knytblus. Det är ju inte alldeles lysande idag, så att säga. Precis som Filip säger, alla verkar vara överens vad som har hänt, och det är ju inte heller till hans fördel, kan jag inte tycka. Det hade väl varit till hans fördel om han sa att så här har det absolut inte gått till, men nu verkar han ha betett sig på ett ganska olämpligt sätt. Sen får vi se vad åklagarmyndigheten kommer fram till, men nej, det framstår som ganska sjaskigt.
Inga-Britt, bör en förundersökning, vi vet att det krävs ganska lite misstankar för att man ska starta en sån, bör det ändå diskvalificera en person från att kunna bli eller fortsätta som statsråd?
Jag tycker att det är en jättesvår fråga att besvara. Vi hade ju en konversation, du och jag, igår, och jag säger att jag är jättetrött på de här gubbstruttarna. Jag vill inte att vi tar upp det i kvartal, utan kan vi inte göra ett samlingshit framåt nyår istället? På alla de fall som finns.
Ja, men kan man säga att
du, mitt inlägg i den här debatten.
Ja, du avundas alltså inte Magdalena Anderssons situation när hon skulle få ihop sin ministär.
Nej.
Okej, och så har vi fått en energiminister som till synes bågnar av självförtroende, och det märktes redan vid den nya regeringens första pressträff.
Mitt namn är Khashayar Farmanbar. Jag är glad och hedrad över att ha blivit utsett till energi- och digitaliseringsminister i Magdalena Anderssons regering. Vi behöver både mer el i hela landet och bättre elnät. Vi ska fortsätta bygga ut förnybar el och kraftigt öka takten i elnätsutbyggnaden.
Ja, Sverige upplever just nu extremt höga elpriser, och vad som har lett till det trätar man om lite grann. Här kommer alltså Khashayar Farmanbar att verka som energiminister mitt i denna diskussion. Vad är hans linje här? Kommer det innebära någon förändring, tror ni?
Antagligen inte. Den här första intervjun, nu kommer jag inte ihåg vilket forum det var, men där... Där hade de ju liksom, det var ju samma talepunkter som Anders Ygeman hade som energi- och digitaliseringsminister. Vi har ingen elbrist, elpriserna är höga på grund av omvärldsfaktorer och företag vill inte bygga kärnkraft, så det är ingen idé att diskutera. Och har man den ingången så blir det ju ingen förändring. Och blir det ingen förändring så kommer vi fortsätta ha de problemen vi har med skenande elpriser, med att företag inte kan etablera sig eftersom de inte kan lita på energiförsörjningen. Och detta samtidigt i ett läge där Sveriges elbehov kommer öka väldigt, väldigt kraftigt de senaste åren, eller de kommande åren snarare. Jag tror jag såg att Svenskt Näringsliv hade tittat på det och pratar om 60% till 2045. Och det går inte att bara ha den vattenkraften som vi har som inte kan byggas ut, samt liksom vind och solkraft som inte är planerbar på samma sätt. Oavsett hur mycket man bygger ut det så kommer man inte få den stabiliteten som behövs. Och så vitt jag vet så tas inga nya initiativ nu för att bygga ut elnäten, de stamnäten och överföringskapaciteten. Så han verkar inte ha så mycket nytt att komma med, och dessutom så har de väl motsatt sig etablering av vindkraftverk i sin hemkommun i Nacka, vilket ju är lite ironiskt i sammanhanget, i och med att det är någonting som har det kraftslag som har expanderat mest, tror jag, under den här regeringens tid.
Han talar om att Sverige ska producera mer lönsam och förnybar el, och ordet förnybar till skillnad mot fossilfri är väl ett kodord för att man inte gillar kärnkraft. Filip, håller du med om det?
Ja, så är det ju. Sen så tror jag nog ändå att man ska, liksom, tycker jag i alla fall, följa Socialdemokraterna nu. För jag tror att det finns en rörelse som växer inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen som är mer positiv till kärnkraft. Inte primärt för att det löser några akuta problem här och nu, för det gör det inte. Det löser inte heller någon klimatkris, för innan de där nya reaktorerna är på plats så har vi så att säga länge sprungit förbi den tidpunkt vi faktiskt har behövt att lösa klimatkrisen enligt forskarvärlden. Men däremot så är det ju intressant, man tittar liksom decennierna framgent, då kommer vi behöva öka elanvändningen i Sverige. Då tror jag att forskning eller test av nya generationer kärnkraftsverk, mindre, mer säkra, billiga, absolut kan vara en del av energimixen. Och det ska bli spännande som sagt att se hur Socialdemokraterna diskuterar den här frågan framgent. Men det är klart, på de här kommande 10 månaderna så ser jag ingen liksom förhoppning eller anledning till att regeringen skulle ompröva det. Vi har en akut brist nu och de kommande åren, och vi har också en akut klimatkris, och inget av detta kommer en diskussion om fjärde generationens kärnkraft lösa. Det är ändå intressant och relevant om vi har ett lite längre tidsperspektiv. Men jag tror inte att det är lite vilseledande att få det att framstå som att det skulle lösa den akuta krisen här och nu.
Inga-Britt Ahlenius, vad säger du om nya energiministerns budskap?
Ja, jag tycker att det är väldigt tråkigt att han absolut inte har en susning om energifrågorna. Han ansvarar ju för IT-frågor och för energifrågorna. Och i den intervju som han har gjort med honom så har han visserligen talepunkten, men när man kommer in i nästa fråga så visar det att han inte förstår de här frågorna överhuvudtaget. Sen delar jag ju Philips inlägg om kärnkraften. Alltså, vi kommer inte att kunna klara vår framtida försörjning av el om inte vi bygger ut kärnkraften. Och nästa generation kärnkraft sägs ju skulle kunna åstadkomma, få komma till stånd under en 10-årsperiod. Så det löser inte vårt akuta problem. Akut så har vi ett stort problem. Alltså, vi vet att om vattenkraften utgör uppåt 20% av den totala eltillförseln, så är det en väldigt instabil situation. Och det har man prövat på till exempel i Kalifornien på andra ställen. Då tvingas man ju till bortkoppling av systemet, att växelvis koppla bort förbrukare, hushållen, industrin, annan typ av näringar etc. Och det tragiska är ju att Sveriges konkurrenskraft har ju traditionellt alltid haft en fördel i ett rikligt tillförsel med el till låga priser. Och nu befinner vi oss i en situation som är väldigt allvarlig för vår industriella utveckling.
Men får jag ändå säga att ett viktigt tillägg till detta, alltså Jag är inte i och för sig lika orolig för energimixen eller att vi inte ska kunna, så att säga, producera tillräckligt med el i Sverige. Jag håller med, som sagt, men den stora liksom, bromsklossen som man inte för 10 år sedan förutsåg alls, det är ju kapacitetsbristen och att det tar alldeles för lång tid att bygga ut elnäten. Och där är jag mer orolig, ärligt talat. För där ligger regeringen på, men det bromsas ändå upp. Där skulle man ju i alla fall behöva halvera, så säga, byggtakten. Och jag tror att det beror på att man inte såg framför sig den andra generationens elektrifiering för 10 år sedan. Det expertmyndigheter sa att nej, men det är i princip färdigbyggt, nu ska jag bara underhålla det. Det var ju en felkalkulering av stora mått, och det skulle vi behöva åtgärda framåt.
Men den stora felkalkyleringen här vid lag, det är att lägga ner Ringhals 1 och 2. Därför vårt problem är ju att vi har riktigt med elproduktion i norra Sverige med tillgången till vattenkraften och de vindkraftverk som man bygger där uppe. Men vi har inte överföringskapacitet i söder där man inte har kapacitet. Alltså där Ringhals har försvunnit så finns inte den där någon elproduktion. Då är man beroende av import söderifrån etc. Nu tar det tid att bygga upp kärnkraftverk. Då måste man ju börja nu, inte sant? Och frågan är, hur lång tid skulle det ta att starta upp Ringhals igen med de investeringar av relativt begränsad karaktär som skulle behövas för att få Ringhals att verka ytterligare några decennier? Alltså, vi befinner oss i en väldigt svår situation när det gäller eltillförseln. Och man måste hantera nu. När jag lyssnar på energiministern så får jag intrycket av att han försöker få oss att tro att bara man bygger vindkraftverk överallt i hela Sverige så blåser det alltid någonstans och att vi därmed kan klara vår elbalans. Det kan vi inte.
Henrik Hall, avslutande ord om detta.
Nej, precis. Jag tror att man behöver starta upp Ringhals 1 och 2 igen. Och det var ju faktiskt så att de här investeringsbehoven som behövdes överdrevs och hemlighölls väldigt länge. Det hade absolut varit möjligt att göra det. Man måste också komma ihåg att dels att Vattenfall är ett statligt bolag som styrs av ytterst regeringen, och att det också är Vattenfall som i högre utsträckning äger vindkraftverken. Så om de lägger ner kärnkraftverk och elpriset stiger så kittlar kassan, eller klirrar kassan lika mycket ändå, så att säga. Det är något man måste komma ihåg. Så jag tror nog att det går nog att starta upp de här kärnkraftverken igen till en relativt, alltså i sammanhanget, billig kostnad. I kärnkraftverksmått mätt så är ju inte alla kostnader höga. Men det går nog, och det borde sättas igång med omedelbart. För vi skulle ju dessutom vilja exportera våran el till andra länder som har betydligt smutsigare energimix.
Vi har ju dessutom en effektskatt som ligger på och drabbar, så att säga, lönsamheten i kärnkraftverken.
Ja, det här var vårt sätt att summera och kommentera regeringsdramat som vi har sett de senaste dagarna. Och nu närmar vi oss slutet på veckopanelen, och då vet ni att då handlar det om veckans person. Eller veckans ord eller citat. Vem kommer med första bidraget?
Men jag kan göra det. Jag tycker att det här som Jeanette Gustafsdotter sa om gangsterrappen var alltså anmärkningsvärt. Jag tror inte att någon... Hon sa ju att... Alltså det här var ju en del av det här vända på alla stenar. Jag tror det är lite problemet att man sätter fel person på vända sten kring kriminalitet. För hon ville ju att man skulle utreda gangsterrappens skadeverkning och se vad man kan göra åt saken. Och när en politiker talar om att göra någonting åt en sak och utreda det mot en musikstil, mot en konstnärlig liksom uttrycksform. Jag kan bara komma på att man vill antingen censurera public service då, som man ju kan, att de inte ska få spela det, eller förbjuda det på något sätt, eller sådär. För hot som uttalas i låtarna är ju olagliga som det är, och att hon har varit chef för tidningsutgivarna, jag tycker det är oerhört märkligt det här. Och jag tror liksom att gangstrap är ett symptom på kriminalitet. Det är ju inte så att helt vanliga liksom, personer som inte har en tanke på att begå brott lyssnar på en låt och sen tänker att
men,
nu jäklar.
Men Henrik Hall, just nu meddelas det, läser jag på Dagens Nyheter Kultur, att den nya kulturministern Jeanette Gustafsdotter vill inte tillsätta en utredning för att undersöka om gangstrap leder till brottslighet. Det slår hon fast dagen efter att hon sagt till SVTs kulturnyheterna att hon vill titta på musikgenren och se om det leder till brott. Så hon har gjort en nyansering, ja, med andra ord.
Ja, jag har jobbat med ganska många politiker och jag går inte bara omkring och tittar på saker utan att få någon effekt på det. Men det här är väl eftertankens kranka blekhet som har slagit den före detta mediechefen.
Okej, kan Filip komma med sitt bidrag?
Nej, men jag satt på vägen hit och insåg att jag inte gjort hemläxan den här gången. Jag har faktiskt inte något roligt spännande namn eller ord. Men jag får väl då som den grå sociär och ändå säga Magdalena Andersson. Det kommer jag lovar att aldrig lyfta henne igen. Om jag säger så. Men den här veckan tycker jag, men jag tycker att den här veckan är ändå relevant. Hon har ändå utsetts två gånger till Sveriges första kvinnliga statsminister. Jag tycker att det finns en stark symbolik i detta. Och hon har också, tycker jag nu, skapat en nytändning och vitalitet i en sömnig socialdemokrati. Och jag såg nu häromdagen att hon har väldigt höga förtroendesiffror. Man får gå tillbaka till tidigt 2000-tal tydligen för att hitta en partiledare som har haft högre förtroende. Så att det både är gott för de som röstar eller vill se en socialdemokratisk ledare de kommande 10 månader. Men jag antar också att det kommer göra att oppositionen kommer vässa både retoriken och politiken, så det är nog en stenhård fight som väntar. Och den har ju redan börjat verka det som.
Och Inga-Britt?
Ja, jag tycker som Filip, men jag avstår från att fundera vidare på Magdalena Andersson. Hon är verkligen värd att vara veckans person. När jag funderade själv så hittade jag faktiskt ingen, ska vi säga, med positiva vibrationer, vilket jag alltid själv brukar välja. Utan jag tvingas välja en med negativa vibrationer. Och det väljer jag faktiskt vår energiminister. Jag menar att det gör jag efter att ha lyssnat på hans intervjuerna i tv och i radio. Och jag har redan uttömt min motivering egentligen. Alltså en energiminister som försöker få oss att tro att man kan lösa vårt problem genom att garnera hela Sverige med vindkraftsverk överallt. Ja, det tycker jag är charlataneri, och då väljer honom till veckans namn.
Stort tack till panelisterna. Inga-Britt Ahlenius, tidigare ämbetsman och även kolumnist i Svenska Dagbladet. Filip Botström, numera kriminalvårdare men socialdemokrat med förflutet som ordförande i SSU. Och Henrik Hall, politiskt rättssakkunnig på Kristdemokraterna. Tack för idag, hörni.
Tack själv och krya på dig.
Ja, tack för det. Det ska jag faktiskt ägna mig åt. Annat som kan vara värt att lägga några minuter på i helgen. Förortspappan. Männen som lever lite i skymundan om de inte är lyckosamma i arbetsliv och privat. Särskilt de som har invandrat till ett land i norr och som förstår att de behöver söka sig en annan fadersroll i det nya hemlandet. Kvartal inleder en serie artiklar nu på det temat. I den första skriver Susanna Birgersson om invandrarpappor i Danmark. Följ vår nya serie Förortspappan. Bioplast är nya material som är tänkt att vara mycket bättre för klimat och miljö än den gängse plasten. Nedbrytbar och komposterbar brukar det heta. Men i en artikel i Kvartal berättar journalisten Johan Frisk om reklam som ljuger och om orealistiska förhoppningar på bioplasten. Fredagsintervjun den här veckan med Socialdemokraternas färska partisekreterare Tobias Baudin. Han intervjuas av Jörgen Wittfeldt. Bland annat medger Tobias Baudin att strategin för att förmå LO-medlemmar att inte rösta på Sverigedemokraterna genom att ständigt påminna om det partiets rötter inte har varit framgångsrikt. Och hör också Baudins reaktion på att lyssna på ett tal av August Palm med mer än 100 år på nacken. Till sist vill jag framföra min medkänsla med alla som snörvlar och hostar och nyser och som däckas av huvudvärk och andra trista symptom just nu. Och när ni lyssnar på veckopanelen och våra andra poddar, tycker ni att det finns brister? Tala om det för oss. Vi vill veta vad ni tycker. Anser ni att poddarna är utmärkta, nära på felfria? Berätta för era vänner och bekanta. Nu är det tid att säga farväl för den här gången. Ha en lugn helg, om möjligt. Glöm inte att släcka levande ljus i tid. Och tänk själv. Jag vet att det finns en del som retar sig på det här tänk själv-mottot. De tycker det är lite nedlåtande. De kan väl tänka själv utan att någon annan ber dem tänka själva. Ja, tänkte inte på det. Trevlig helg.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.